Ja, kära himmelske far, du har uppenbarat för oss hur du la grunden för vår tro genom Jesus Kristus, hans liv, hans lidande och död och hans uppståndelse. Och hur du sen lät budskapet gå ut från judarna och ut till samarierna och till hedningarna, det som vi ska komma in på nu så småningom. Herre, vi ber dig att du upplyser också oss idag i den mörka tid vi lever. Och inte bara oss, utan att vi också ska få vara med och sprida evangeliet med samma frimodighet och kraft som de första lärjungarna. Vi har ju samma budskap. Kom och var med oss och förklara ditt ord för oss den här stunden. Hjälp mig att säga det som är rätt, det som är sant och ingenting annat än vad du ger. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn, tillkomme ditt rike, ske din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss våra skulder så som och vi förlåta dem oss skyldiga är. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Vi kom fram till Apostlagärningarna 9:31 förra gången och ska nu fortsätta så småningom. Men jag märkte att jag hade gjort en redan, tror jag, före sommaren en liten karta, eller egentligen hade jag kopierat en karta från Concordia Study Bible som beskriver de här resorna som dels Filippus gjorde och dels Petrus. Jag skickar åt er det här så får ni låta den gå runt. Det är sen också lite mera som jag ska skicka runt, men det tar jag senare när vi kommer igenom det här första avsnittet. Den här ordet jag inte så desto mer om, utom att vi konstaterar att Lydda och Joppe ligger väster om Jerusalem. Joppe är faktiskt det gamla namnet på Jaffa, och Jaffa är en del av Tel Aviv. Man har byggt upp den moderna staden Tel Aviv i anslutning till den gamla staden Jaffa. Och sen ska vi också idag konstatera att vi har att göra med Caesarea, som är där i övre kanten. Och där ser vi lite de sträckorna också som det rör sig om. De här andra vindlingarna som finns där mitt emot Samaria, det är då Filippus och också apostlarna som var på väg dit. Och Filippus väg i Apostlagärningarna 8 är då söderut från Jerusalem, eller lite sydväst. Och någonstans där, det står på engelska det här nu, för jag har bara kopierat det och inte ritat om det, så där är den traditionella platsen där den etiopiske hovmannen blev döpt. Sen fortsatte ju då Filippus norrut längs kusten. Men vi ska nu ta först det här avsnittet om Petrus i Lydda och Joppe. Och sen kommer vi då in på 10:e kapitlet där det sker det stora paradigmskiftet med att Petrus får sina ögon öppnade för att hedningarna har precis samma rätt att höra evangeliet som judarna. Petrus reste genom hela området och kom ner till de heliga som bodde i Lydda. Först angående det här så kan vi nu säga att Petrus har som uppgift nu att introducera hednamissionen i full skala. Filippus började ju, men det var ett enstaka fall. Och den etiopiske hovmannen, han for ut i Afrika och sen hör vi inte mer av honom. Men däremot de här som nu blir kristna, de kommer att ha en stor betydelse för framtiden. Apostlarna besökte församlingarna, det fanns ingen organiserad ämbetsstruktur som hade stabiliserats med äldste och presbyterer, biskopar i de här olika städerna. Det höll på att förverkligades så småningom. Men vi kan bara notera att det heliga är benämningen här som också återkommer senare flera gånger. Det heliga i Kristus som bodde i Lydda. Så läser vi vidare. Där träffade han en man vid namn Eneas som var lam och hade legat i sängs i 8 år. Petrus sa till honom: Eneas, Jesus Kristus botar dig, stig upp och gör själv i ordning din bädd. Genast steg han upp. Vi vet inte om Eneas redan var lärjunge, det verkar inte så eftersom Petrus kallar honom bara en man vid namn Eneas. Men det vi vet är att det här fallet medicinskt var ett svårt fall. Han hade varit lam och hade legat i sängs i 8 år. Han var utom räckhåll för medicinskt helande med den vanliga läkarvetenskapen. Det kan Lukas lugnt intyga, han som var läkare. Och han blev nu botad. Och det här är ett starkt vittnesbörd om var kraften till helandet finns. För Petrus sa ju: Jesus Kristus botar dig. Det var en kraft, en makt i de orden. Det här är samma sak som när det tidigare har sagts i Jesu namn. Att man botar och gjorde stora kraftgärningar i det namnet, i Jesu namn. Petrus, han uppmanar mannen att själv göra i ordning sin bädd. Och det är ju någonting som liknar det när Jesus botar en lam man och säger: stig upp, ta din bädd och gå. Han sa: inte stig upp och så ska dina medhjälpare få bära sängen och så får vi se om du klarar dig ut härifrån. Utan den här lame mannen, han ska demonstrera. Han som har suttit och varit fängslad till någon slags liggstol eller vad det nu kan ha varit. Rullstolar fanns väl inte på den tiden som vi har dem idag. Han steg upp. Mera sägs inte om honom annat än i nästa vers: alla som bodde i Lydda och Saron såg honom och de omvände sig till Herren. Alla, det är ett uttryck som ofta använder faktiskt apostlarna, en sån här inklusiv terminologi där man låter en stor mängd betyda alla, eller alla säger man när man menar en stor mängd. Det är ingalunda en kategorisk beskrivning av varendaste människa i de här städerna, 100%. Utan det var ett uttryck som man använde att de som engagerades, de som var där, de som hörde om det här, de tog emot det, de omvände sig till Herren. Saron, det var normalt ett bördigt slätt land som finns söder om Haifa eller Karmel och söderut, då dit mot, ner mot Lydda. Och Saron, det kan också ha avsett en mindre by. Det finns historiska belägg för att en liten by i närheten av Lydda också hade namnet Saron. Och det är kanske mera troligt här eftersom det var en stor befolkning som annars skulle ha omvänt sig långt, långt uppåt ända mot Caesarea och ännu högre upp. Det var alltså en stor skara. Men så kommer då en ny händelse. I Joppe fanns en lärjunge som hette Tabita, översatt hette Dorkas. Hon gjorde många goda gärningar och gav rikligt åt de fattiga. Joppa skrivs det också. Det är den nutida Jaffa, Jerusalems gamla hamnstad. Och det fanns en församling där som troligen då var flyktingar från Jerusalem. Eller sådana som hade kommit i tro genom Filippus verksamhet. Filippus hade ju rest där något år tidigare. Och nu är där då en lärjunge, speciell lärjunge som heter Tabita. Det är ett arameiskt namn och på grekiska är det Dorkas. Och det förklaras på grekiska också Därför att namnet betyder gasellhind. Och en gasellhind, så det tänker man ju säga, det är någon som är väldigt snabb, mycket effektiv och liksom går snabbt framåt. Och det var alldeles tydligt någonting som beskrev Tabita. Hon var oerhört produktiv när det gäller handarbeten. Hon var möjligen en barnlös änka och gjorde mycket viktigt, osjälviska kärleksgärningar för de fattiga. Och hennes fall så beskrivs nu riktigt speciellt. Men under de dagarna blev hon sjuk och dog, och man tvättade henne och la henne på övervåningen. Här finns ett par intressanta detaljer. Under de dagarna, man kan nästan läsa mellan raderna att det här uttryckligen är Guds avsikt, att hon ska dö just när Petrus är i närheten. Det ska hända någonting här, just under de dagarna. Så blev hon sjuk och dog. Normalt brukar man begrava sina döda samma dag. Om de dog framåt kvällen så gjorde man det tidigt nästa morgon. Men nu förberedde man henne för begravningen, men man skyndade inte med att begrava henne, utan man förde upp henne på övervåningen. Och det var inte heller vanligt att man förde någon död på övervåningen. Man vet att det finns en som man sätter sin förhoppning till. Inte långt ifrån, de känner till att Petrus fanns i Lydda. Då nu Lydda ligger nära Joppe och lärjungarna hade hört att Petrus var där, skickade de två män till honom och bad: skynda dig och kom till oss. Det är ungefär 15 kilometer mellan de här städerna. Och om vi tänker på hur man reste, man gick till fots och det var slingrande vägar och kuperat och stenigt, så tog det förgående 5-6 timmar att gå. 15 kilometer tycker vi är smått idag, det går fort att cykla och ännu fortare med bil. Och det här är det nu frågan om att Petrus blev eftersänd. Är det efter att hon hade dött? Eller skickar man efter Petrus medan hon var sjuk? Vi får nog det intrycket att hon dog, och sen då skickar man två män till honom och bad: skynda dig och kom till oss. Man säger inte att hon är död. Så det lämnar lite öppet det här. Men utan vidare har man en förhoppning att Tabita ska väckas till liv igen. Petrus ska uppväcka henne. Det ligger klart i texten. Man låter honom veta att det brådskar. Om det var så att hon hade dött, vad fanns det då för möjligheter? Jo, man visste att Gud hade möjligheter. Samtidigt så måste vi också notera att apostlarna brukar inte göra någonting på beställning, liksom. Det var inte så att människorna kunde sända bud efter apostlarna och sa: kan du göra det här? Och så gjorde aposteln det. Så fungerade det inte. Utan de gjorde sina goda gärningar och mäktiga gärningar och också uppväckelse, som det här fallet, eftersom Gud gav dem. Men man kan se Guds ledning här i det här handlandet och tron som de här lärjungarna hade där. Petrus gick med dem, och när han kom fram förde de upp honom till övervåningen. Och alla änkorna kom gråtande fram till honom och visade de livkläder och mantlar som Dorcas hade gjort medan hon ännu var bland dem. Tabita, eller Dorcas, hade gjort en stor insats för änkorna. Säkert hade hon gjort kläder. De visar livkläder och mantlar. Och det är då två speciella kläplagg, och det är ju det viktigaste, livkläderna som man bar underst, och sen manteln som också fungerar som täcke på natten. Och det finns en intressant språklig detalj i det här som Dorcas hade gjort. Det skrivs nämligen i grekiskan med bestämd artikel. Så man kan nästan läsa det så här: som gasellhinden hade gjort. För att här använder man då det här namnet på grekiska. Dorcas eller Tabita använde sina gåvor till Guds ära. Hon hjälpte de fattiga människorna och hon blev ett föredöme. Och inte bara för dem där, utan för alla kristna. Och nu hade då Gud sin avsikt med att hon dog just då när i dessa dagar när Petrus var i närheten. Men Petrus skickade ut dem alla och föll på knä och bad. Sedan vände han sig mot den döda och sa, Tabita, stå upp. Då öppnade hon ögonen. Och när hon fick se Petrus satte hon sig upp. Ja, det är mäktiga saker. Vi vet ju hur Jesus uppväckte änkans son. Han uppväckte Jairus dotter. Han uppväckte Lazarus. Nu är det en apostel som gör det här. Det påminner om den händelsen när Jesus uppväckte Jairus dotter. Även om det också finns skillnader. Petrus knäböjer och ber. Det gjorde inte Jesus. Jesus behövde inte i den stunden utbe sig kraft från Gud. Han tog i bruk sin gudomlighet. Och med sin gudomskraft så uppväckte han den här flickan. Petrus, han ber. Han vill veta Guds avsikt. Är det så? Och då vill han vara ensam med Herren. Han upplever situationen starkt när de gråtande änkorna kommer och visar alla kläder. Vi kan tänka oss situationen hur väldigt, väldigt intensivt det var det här. Han ber om att få veta Guds vilja. Jesus behövde inte be. Han visste. Han var själv Gud. När hans gudomlighet skymtade fram som det gjorde då. Det var inte Petrus bön som gav kraften, utan den fanns i Guds ord och vilja som Petrus fick veta. Och så gav han kommandot, stå upp, och genom ordet som kom från Gud så fick hon kraft fick hon liv igen. Hon öppnade ögonen först och fick se Petrus och så satte hon sig upp. Och hon var genast levande återställd. Nu var Petrus ensam där. Och det heter, han räckte henne handen och hjälpte henne upp och kallade därefter till sig de heliga och änkorna. Ställde henne där och led dem se att hon levde. Ja, det måste ju ha varit en oerhörd upplevelse för dem det här. Detta blev känt i hela Joppe och många kom till tro på Herren. En väckelse som liknade den som skedde med Lydda när Enea blev frisk. Det var en stadfästelse av det Guds ord som predikades. Därefter stannade han en längre tid i Joppe hos en viss Simon som var garvare. Och denna Simon, han har ett yrke som visar att han inte är en representabel jude. För judarna fick inte ägna sig åt att ha umgänge med döda. Varken djur eller människor. Människor måste man naturligtvis ta sig an, och djur också många gånger. Men då ska man vara oren efteråt. Och därför var yrket garvare när man sysslade med döda djur och flodde av deras skinn och beredde skinnen. Så det var ett yrke som inte anstod judar. Nu finns det en liten introduktion redan här till att Petrus har ett öppnare sinne gentemot hedningar. Inte så hård med bestämmelserna som tidigare. Men det kommer att bryta ut i full kraft här när han får, i nästa kapitel, får sin syn och vet vad han ska göra med Cornelius. Innan vi går till den egentliga kapitlet 10 ska vi ta en liten utblick. För det här är nu när jag skrev informationen om det här så skrev jag att det är ett paradigmskifte som håller på att ske nu och som sker i kapitlen 10 och 11. Med ett paradigmskifte så brukar man mena att det är någonting som ställer om ett system, så man får ett helt nytt system. Och det system som man ställer om här är att hittills har evangeliet predikats för omskurna. Nu ska det gå ut till hedningarna, till de oomskurna. Och den etiopiske hovmannen, han var ju ett enstaka fall, men nu kommer det att ske i full bredd. Petrus han gör en frösådd här för det arbete som Paulus kommer att utföra och som Paulus nu förbereder sig till. Man kan fundera på kronologin en del här. Jag hade ju delat ut det tidigare en gång. Och så mycket kan vi säga att det finns av andra historiska uppgifter möjlighet att tidsbestämma det som skedde här ganska precis. Och det här beror på att Saulus reste till Tarsus via Caesarea ungefär 37 eller 38. Och några månader efter det företar Petrus de här resorna. Därför att Herodes Agrippa den första, vi ska se lite närmare, jag ska ge ett papper som beskriver det här lite för att det är så rörigt med alla dessa Herodesar. Men Herodes Agrippa den första, han var fånge i Rom tills Tiberius dog den 16 mars 37. 37, det är alltså ungefär just den här tiden. Men den här Herodes Agrippa, han kom att bli kvar en tid och så blev han senare år 37 regent över det område som Herodes Filippus hade haft, som Lukas 3:1 talar om. Och år 41 blev han kung över hela Palestina och han dog år 44. Och det här kommer vi att notera speciellt i Apostlagärningarna 12, hur han dog. Och sen blev Herodes Agrippa den andra regent och han är den Agrippa som Paulus sen möter i Apostlagärningarna 25. Men det här har ett intresse hur det här förhåller sig till kronologin och därför ska jag ge er ett papper som... Och ni som följer med det här över nätet så har möjlighet att ta del av det här via länkar på Sankt Johannes direkt eller via händelsen Bibelstudiet. Där finns en länk till en sida där det här finns med. Det är inte det översta, där är kronologin utan det är sen följande. Så varsågoda att ta för er av det här. Det kan ju tyckas vara lite onödigt att börja tala om Herodes husfolk, Herodes familj nu i det här sammanhanget. Men det lägger jag in här just för att, alltså ska vi säga för det första för att det har förbryllat mig. Och jag har velat försöka få lite rätt på hur de förhåller sig till varandra de här olika Herodesarna. Och dels så har det betydelse vart efter vi går igenom. Och möter de här olika, så vi kan placera den, vem de är. Det är på det sättet med den här familjen, det här husfolket som då härstammar från Herodes den store, han som dog strax efter att Jesus hade blivit född och som ställde till barnamode i Betlehem. Det var en grym familj, de avrättade varann lite till höger och vänster. Inte bara fiender utanför familjen, utan Herodes avrättade sina söner därför att han misstänkte att de försökte få honom ur vägen. Och han avrättade hustrur och han avrättade, eller de, från olika håll så avrättade de lite hur som helst. Sen gifte de sig med varann lite hur som helst. Försök nu titta på det här. Jag har räknat upp några av Herodes söner på det här. Och det, då finns det också ett antal mindre kända. Herodes hade flera hustrur som synes här efterhand. Första hustrun var Doris, som blev mor med Herodes till Antipater. Han omnämns inte i Bibeln, så honom talar vi inte desto mer om. Aristobulus var den andra sonen och hans mor var Mariamne, och egentligen den första Mariamne, för att Herodes gifte sig med en andra Mariamne också senare. Tänk hur det kan sen bli problem att veta vem som är vem. Denna Aristobulus, han blev mördad av sin far, men han hade en son och det är han som kallas Herodes Agrippa den första. Och det är han som vi nu har att göra med i de närmaste kapitlen. Denna Herodes Agrippa den första blev far till Herodes Agrippa den andra som Paulus förhördes av. Han hade en syster Bernice eller Bernike och de här båda utgjorde som ett regentpar. På sätt och vis. Och sen hade han också, Herodes Agrippa den första, en dotter Drusilla som var gift med landshövdingen Felix. Som Paulus stod inför. Som berättas om i 24 kapitlet. Det var då det här Aristobulus barn. Sen har vi Herodes Filippus den första. som hade ytterligare en annan mamma, nämligen Mariamne den andra. Han kallas också Herodes den andra. Han var den första mannen till Herodias, och Herodias presenteras där lite längre ner, som nämligen var, vi ska se nu, vad hade jag skrivit det? Jo, hon var syster till Herodes Agrippa den första. Hon var alltså son till Herodes den store. Men hon var gift med sin farbror, Herodes Filippus den första. Inte helfarbror, utan halvfarbror kan vi säga. Och denna Filippus, han var också då far till Salome med Herodias, som vi ju känner till från berättelsen om Johannes döparen. Nu vet man, nu står inte namnet Salome i Bibeln, så det finns lite olika traditioner om vad hon egentligen hette. Sen i berättelsen om flykten till Egypten och hemkomsten, då Jesus kom med sina föräldrar från Egypten, då nämns Arkelaus. Herodes Arkelaus var också en av sönerna, och han var en grym, men han mördades ganska fort. Han regerade över Judén efter Herodes, men 6 efter Kristus redan så blev han tagen av daga. Hans mor var Maltake. Och det fanns en annan också som var helbroder, Herodes Antipas. Och han var tetrarka av Galileen och Pereen. Och när vi tänker då på Herodes som Johannes döparen tillrättavisa, så var det just Herodes Antipas. Därför att han blev kär i Herodias, som var Filippus hustru. Han var alltså också en farbror som Herodias sen började leva med. Undra på att Johannes döparen hade orsak att predika lagen över dem. Sen den sista som nämns här är Herodes Filippus den andra. Han är då tetrark av Iturén och Trakonitis. Och ni har också på samma papper en skiss över de här områdena. Hans mor var Kleopatra av Jerusalem, och man brukar säga av Jerusalem, för många menar att det är inte samma Kleopatra som var så berömd i Egypten, som hade affärer både med Julius Caesar och med Antonius. Utan man menar det var en annan, men det är inte omöjligt, därför att Herodes kände Kleopatra i sina unga år. Han var i Egypten och hon hade sannolikt några affärer med honom, så det kan ha varit hon också som var mor till Herodes Filippus den andra. Nåja, den här kartan som finns där också på samma, så tar jag med närmast för de områden som är lite mer okända, nämligen Trakonitis, Iturén. Iturén nämns bara på ett ställe i Bibeln, och det är Lukas 3, där Lukas räknar upp alla de här furstarna. Och sen finns ju Pereen där på andra sidan Jordan. Det var det landet som man gick genom när man färdades mellan Samarien och Galileen och Judeen, för man ville gå via Samarien. Idumeen kallas också Edom. Det är alltså edomiterna som också kallas idumeer. Och Herodes den store, han var halv idumé. Sen står det till höger Nabateer, eller Nabateen. Och det kommer vi in på bara på det sättet att kung Aretas, som tänkte ta fast Paulus när han var andra gången i Damaskus, och då Paulus fick hissas ner genom en korg, han var då kung över Nabateernas land. Och det sträckte sig ganska långt upp och dit mot Damaskus, och till och med en liten kil in mellan Samarien och Galileen på andra sidan, från andra sidan Jordan. Det här blev då en liten översikt som också kan tjäna i fortsättningen när vi möter de här områdena, och i synnerhet de här fienderna som de alla var till kristendomen. Kanske Herodes Agrippa den andra var mest positivt inställd då. Han var redan tredje generationen efter Herodes den store. Men nu går vi in på 10:e kapitlet och läser hoppas vi kommer ungefär halvvägs idag. I Caesarea bodde en man som hette Cornelius, en officer vid den italiska vaktavdelningen. Den här stan, Caesarea, var en ganska ny stad. Det var Herodes den store som, det har jag inte noterat något speciellt som följer med via nätet. Men det var Herodes den store och den blev en residensstad för den romerska regeringen i landet. Då det står att Cornelius var en officer så heter det Centurion, eller centurion. Det var en någon slags kapten som var förde kommando befäl över 100 man. Och det var en centuria. Vid den här tiden fanns det 32 sådana här italiska vaktavdelningar eller kohorter runt om i riket som skulle skydda det romerska riket. En kohort, om det är någon som är intresserad av militärtermer, så bestod av 6 centurier. Och 10 kohorter bildade en legion, så de här begreppen hade man där. Det var inte riktigt som idag när vi talar om kompanier och bataljoner och det här brigader och så vidare, beroende på vilken stridskraft man talar om. Men den här mannen var alltså en hög eller en mäktig officer, för de var ju vana att kommendera och de var vanligtvis hårda människor, och han var då nog annorlunda, för det står sen i nästa vers. Han var from och fruktade Gud liksom alla i hans hus, och han gav frikostigt med gåvor till folket och bad alltid till Gud. Det är viktigt här nu att vi kan definiera en hurdan from man var Cornelius. Det fanns, som vi redan sa i samband med pingsten, 2 slags proselyter. En proselyt betyder en sån som tror som judarna. Men de kan ha varit av 2 slag. Det fanns rättfärdighetens proselyter. De hade omskurit sig och de blev riktiga judar, även om de från början har varit hedningar. Sen fanns det proselyter vid porten. Och de räknades inte som judar. De var inte omskurna. De hade inte tillgång till templet på det sättet som riktiga judar hade. Och eftersom det står om Cornelius att han var en from man och fruktade Gud, så det här är en beskrivning som passar in på en proselyt vid porten. Han var alltså inte räknad som jude. Han var oomskuren. Och det framgår också senare när Petrus beskriver det här tillfället. Petrus konfronterades nu här i det här kapitlet med fromma hedningar. Och den stora frågan var om de kan bli kristna, om de kan döpas, utan att först bli judar. Det är det som den här stora frågan handlar om och som kommer att avgöras av Gud själv med ett mäktigt ingripande. Cornelius, vi ska berätta mer om honom. En dag omkring 9:e timmen såg han tydligt en syn hur Guds ängel kom in till honom och sa: Cornelius. Han stirrade förskräckt på ängeln och frågade: Vad är det, herre? Ängeln sa: Dina böner och dina gåvor har stigit upp till Gud som ett offer. Han kommer ihåg. 9:e timmen var tiden för kvällsoffret i templet. Det var en bönetimme. Och Cornelius var ju from, så han iakttog säkert också den här bönetimmen. Lukas påpekar att han tydligt såg i en syn hur en Guds ängel kom in till honom. Han såg tydligt, det betyder att han var vid fullt medvetande, men den här ängeln så var en syn, alltså det var ju övernaturligt. Och han hörde hur han talade till honom, och han blev rädd, så som det berättas att andra också har blivit när de har mött änglar med från den osynliga världen. Han tilltalar honom herre, men det här är inte herre i betydelsen Gud eller Kyrios. Det här är herre i den betydelse som man tilltalar en överordnad. Det var en vördnadsfull hälsning på en överordnad. Ängeln sa: Dina böner och dina gåvor har stigit upp till Gud som ett offer han kommer ihåg. Hur ska vi nu förstå det här? Är det nu så att våra böner är det som gör Gud välsinnad mot oss? Är det så att vi ska börja med fromhet och böner för att Gud ska blidkas. Det skulle ju i så fall vara en väldig kontrast mot det som Bibeln i övrigt framställer, hur Gud handlar med oss människor. Vi kan vara övertygade om att det här uttryckssättet, det visar på samma sätt som när Jesus säger om den yttersta domen, att jag var hungrig och ni gav mig att äta, jag var törstig och ni gav mig att dricka. Det var vittnen om att Cornelius trodde Gud. Han var en rättsinnig man inför Gud. Dessa vittnesbörd, det är det som Gud åberopar genom ängeln. Det berodde inte på Cornelius kvalitet i sig, utan det att Gud kom till honom, det berodde på att Gud hade utvalt honom för att bli det redskap som skulle åstadkomma den här stora förändringen, den stora nyheten. Och vad får han för budskap? Jo, sänd nu några män till Joppe och skicka efter en viss Simon som kallas Petrus. Han bor som gäst hos garvaren Simon som har ett hus vid havet. På samma sätt som det var med Filippus då han fick veta att han ska bege sig till den tomma vägen, så var det inte Gud som visade sig för den etiopiske hovmannen, utan han lät sin ämbetsman, sin tjänare, utföra ett uppdrag. På samma sätt kommer Gud till Cornelius, men han fortsätter inte att säga jag ska fara och söka efter Petrus, utan han använder redskap. Ängeln ska inte heller predika för Cornelius. Ängeln ska inte framföra den stora sanningen för Cornelius. Det ska ämbetsinnehavaren Petrus göra. Ängeln förmedlar alltså kontakten med Petrus, och Gud använder mänskliga redskap i sin tjänst för att föra människor till tro, för att komma till den som har ett Guds ord. Det finns en språklig formulering i det här uttrycket, gäst hos garvaren Simon som har ett hus vid havet. Ja, också det här är en viss Simon som kallas Petrus. Den grekiska kan uttrycka sig så här för att tydligt skilja mellan Simon Petrus och Simon garvaren. Det heter båda Simon, men det görs klart det här att denna Simon som Petrus gästar hos, han är garvare och har ett hus vid havet. Och vidare. När ängeln som hade talat med honom var borta kallade Cornelius till sig två av sina tjänare och en soldat som var en from man som alltid stod i hans tjänst. Han förklarade allt sammans för dem och sände dem till Joppe. Cornelius var ju i en hög ställning som officer. Han hade flera tjänare. De här tjänarna var slavar, men det var kanske nog inte slavar i den meningen som vi kanske tänker att de slavar på med det här fängelsesituationen närmast, utan de var husfolk, tjänstefolk i hans hus. Nu väljer han noggrant ut en soldat, förutom de här två tjänarna, och det står att soldaten var en from man. Han väljer alltså ut en som har samma tro som han. Cornelius hade redan varit en from man, och hans fromhet hade smittat av sig. Hans husfolk hade lärt sig respektera hans tro genom hans goda sinnelag och hans barmhärtighet. Det här var alltså pålitliga män, han kunde mycket väl skicka iväg dem utan risk. Så kommer vi då till Petrus, parallellt. Nästa dag, medan de ännu var på väg och närmade sig staden, gick Petrus vid sjätte timmen upp på taket för att be. Sannolikt reste de tre männen redan efter tretiden på den där eftermiddagen när Cornelius hade fått sin befallning. Och nu hade de ungefär 40 kilometer att avverka till fots. Inte så föraktlig sträcka om man tänker på hur terrängen var. Det var inga landsvägar att gå längs. Man beräknar att man behövde en kanske 8-10 timmar för den här resan åtminstone. De gav sig iväg redan samma dag och vid middagstiden nästa dag närmade sig Joppe. Och det betyder att de hade måst gå en betydande del av natten. Åtminstone en tid under den mörka timmen, tiden på dygnet, för att hinna fram. För knappast hade de gått klockan 3, utan det kan ha varit 4-5 tiden. Det var bråttom. Och just då när Petrus går upp på taket för att be, det var vid 6:e timmen, det var tiden för middagsbönen. Och det hörde också till de här regelbundna tidebönerna. Så berättas, Petrus, han blev då hungrig och ville ha något att äta. Medan man gjorde i ordning maten kom han i hänryckning. Enligt historikerna så åt man vid 10-tiden på förmiddagen. Och sen åt man en stadig måltid på kvällen. Men den här tiden på dagen så åt man inte. Men hur var Petrus hungrig? Det är möjligt att han fasta. Att han befann sig då, det var någon av de dagarna där han brukar fasta. För så gjorde judarna. Och så står det då att han var ordentligt hungrig. Så kommer han i extas, i hänryckning. Det vill säga han kommer bort från sina sinnen. Så berättas det ju också om Johannes aposteln på Patmos, att han kom i hänryckning. Det här vittnar om att han inte längre liksom har sina sinnen fullt under kontroll, utan han kommer in i ett tillstånd som är utanför de vanliga sinnesförnimmelserna. Han såg himlen öppen och något som liknade en stor linneduk komma ner. Den var fäst i sina fyra hörn och sänktes ner till jorden. Och i den fanns alla slag av jordens fyrfotardjur och kräldjur och himlens fåglar. Den här beskrivningen görs som en levande presensform. Det är ju så också vi brukar i skrift ibland övergå från att när man berättar någonting. Så då börjar man ta till presens. Och så ser jag, vad är det som kommer emot mig på vägen? Det här är då sån här berättande presens, levande presensform. Och det här är någonting dramatiskt verkligen. En stor linneduk kommer ner. Och den kommer som, på något sätt är den fäst i fyra hörn. Det står inte om det var rep i de här hörnen. Men Petrus såg att den kom ner till jorden. Och så fanns det djur. Och det som är det märkliga här, det var djur av alla slag. Både orena och rena djur. Tydligen var de levande. Jordens fyrfotardjur och kräldjur och himlens fåglar. Om man jämför det här med skapelseberättelsen och syndaflodsberättelsen, så saknas en grupp av djur här, och det är fiskar. Bara en liten intressant kuriositet. De kunde ju inte vistas levande där i den där duken. Och en röst kom till honom: stig upp, Petrus, slakta och ät. En verklig dramatisk röst som kommer från himlen. Och den är dramatisk inte minst för att den påbjuder det som Mose lag förbjuder. Petrus är mycket väl medveten om, där fanns orena djur. Hur kan Gud komma med ett sånt påstående? Gud förbereder nu Petrus för det som jag då har kallat det största paradigmskiftet genom tiderna. När skiljemuren bryts ner, det som är orent blir rent. Också hedningarna välkomnas till Guds rike. Men Petrus svarar: nej, nej, herre. Jag har aldrig ätit något oheligt eller orent. Han reagerar starkt. Kom ihåg hur han reagerar när Jesus berättade om hur han ska lida och dö. Petrus sa: bort, nej, stopp där. Det här får inte hända. Det var kanske en protest, en förnärmad protest. Hur kan Gud tänka att göra något sådant? Alltså också hos apostlarna var Mose lag så djupt inrotad att det var fullständigt omöjligt att han skulle ha tänkt sig att nu kan han börja bryta mot Mose lags bestämmelser. Det var så ingraverat i honom från barndomen. Det krävdes ett revolutionärt tänkande för att bryta det här mönstret. Då sa en röst för andra gången till honom, vad Gud har förklarat för rent ska inte du anse vara orent. Detta hände tre gånger och sedan togs duken strax upp till himlen. Det var samma röst igen en gång. Nu förklarar denna röst något som Petrus inte förstår. Gud har förklarat det för rent. Det är revolutionära ord. Mose hade föreskrivit att judarna, israeliterna, ska hållas åtskils från andra folk. Och det skedde till stor del just genom maten. Det skedde ju också genom att de inte skulle gifta sig med andra folk. Blanda sig på olika sätt. De skulle inte äta med andra. Det var det som var här det grundläggande. De skulle äta kosher. Nu skulle den här skillnaden försvinna. Och Petrus sattes verkligen på prov. Gud säger någonting nu här som Mose hade förbjudit. Och Petrus verkar att avvisa alla tre gångerna då den här befallningen upprepas. Och samma besked gavs åt honom varje gång. Och det är ju intressant också det att han får just tre gånger det här beskedet. Och ni kommer nog att tänka på andra gånger när det händer tre gånger. Förnekelsen. Jesus upprättar Petrus tre gånger med frågor om han älskar honom. Paulus ber tre gånger att han ska slippa törntaggen i köttet. Jesus också, han ber tre gånger i ett semane. Om det är möjligt att ta denna kalk ifrån mig. Sen efter den tredje gången, då går han. Medan Petrus ännu undrade över vad synen kunde betyda, se, då stod männen som Cornelius hade sänt vid porten. De hade frågat sig fram till Simons hus, och nu ropade de och frågade om Simon, som kallades Petrus, bodde där som gäst. Petrus blev perplex, kan man väl säga. Det gick runt i huvudet på honom. Duken hade försvunnit. Det hände inget mer. Han grubblar och funderar. Han hade ju fått besked att det var rent det som fanns i den där duken. Men han kunde inte förstå det. Vad kan det här ha för betydelse? Förklaringen fanns nära till hans. Den fanns nu i samma stund nere vid porten. För just då hade männen från Caesarea nu hittat dit. Det verkar inte att ha varit något speciellt fint hus. För i ett fint hus så hade man tjänare som passade upp vid dörren. Och när man klämtade på dörrklockan så kom tjänaren att öppna. Och så fick man då fråga efter det som man hade ärende till. Nu står det här männen och ropar i en portgång då, om en som heter Simon Petrus finns här i huset. Så står det sen, Petrus tänkte ännu på synen när anden sa till honom, se, tre män söker dig. Gå ner och följ med dem utan att tveka. För det är jag som har sänt dem. Nu tilltalar anden Petrus igen. Och Petrus har inga problem att känna igen honom. Det är samma ande, samma budskap eller röst som kommer till honom igen en gång. Och han får klart besked. De som ropar, har jag sänt? Du ska gå och möta dem. Det är oerhört viktigt här att Gud leder allting i minsta detalj. Det här är ju långt utöver det som brukar ske i våra dagar med oss. Det skulle ju vara roligt ibland att man skulle kunna få höra en röst vägleda. Och säga, nu ska du göra så här. Du ska söka det här jobbet. Jag ska ge det här jobbet åt dig. Eller jag söker in till den där skolan. Du ska inte fundera längre, du ska välja den här. Det skulle vara väldigt enkelt på allt sätt. Vi har inte fått den möjligheten att få en sådan här direkt uppenbarelse. Åtminstone möjligheten finns ju. Gud kan göra det när han vill. Men det brukar inte ske. Därför att Gud idag har skriftens ord som ger oss vägledning. Och det är skriften, det yttre ordet som vi ska följa. Det är där vi ska söka svaren på våra frågor. Ingen annanstans. Inte vårt inre, inte våra röster som vi upplever oss höra. Det var annat här. Här hade Gud ett behov att vägleda med sitt direkta ord. Hittills så har Petrus varit ovillig att dra slutsatser av det som han såg och hörde. Men han leds vidare. Gud är med precis. Och nu behöver inte Petrus tveka. Petrus gick ner till männen och sa: jag är den ni söker. Varför har ni kommit hit? Nu har han fått röst, veta att han ska gå. Men han vet inte varför. Kopplingen till Cornelius är obekant för honom ännu. Det har han inte fått någon besked om. Det kommer han att få nu. De svarade: officeren Cornelius är en rättfärdig man som fruktar Gud, och hela det judiska folket talar väl om honom. Av en helig ängel har han fått en uppenbarelse att han ska kalla på dig och höra vad du har att säga. Cornelius beskrivs nu på ett sådant sätt att Petrus förstår vem det är han ska få att göra med. Det är en hedning. En rättfärdig man som fruktar Gud. Det betydde inte att han var godkänd som fullvärdig jude. Han var alltså en proselyt vid porten. Men det betydde att han hade Guds nåd. Gud var med honom. Han ledde honom. Och han ville ge honom mycket större gåvor än det han tidigare hade fått av judarna i den judiska synagogan. Nu får Petrus veta här att Petrus handlar tvärt emot judiskt sätt. Han ska gå till en hedning, till hans hus, och äta med honom. Det står inte så här nu först, men han kommer ju att göra det. Det är en visshet som Petrus får, som är utsprungen från den här uppenbarelsen, då han såg den här synen. Det är inte nu alldeles klart att det går upp för honom på en gång, men nu börjar liksom pusselbitarna falla, den ena efter den andra. Då bad Petrus dem stiga in och de blev hans gäster. Det här har också en betydelse. De här männen, de var också hedningar. De blev inbjudna, de blev hans gäster. De blev också Simon Garvarens gäster på samma gång. Det hörde till den kulturen att man var gästfrihet, självklart. De hade en lång resa bakom sig, så han bjuder dem som gäster till nästa dag. Och när vi sen kommer vidare, som vi inte gör idag, så men i alla fall så ser vi ju av fortsättningen att det var först dagen därefter som de fortsatte sin väg. Det betyder alltså att dag ett, om vi nu tänker oss att det var måndag när Cornelius hade sin syn på eftermiddagen, så skickade han iväg de här männen på måndag eftermiddag. På tisdag vid middagstid kom de fram till Petrus. De var över natten hos Petrus och Simon Garvaren, alltså till onsdag. På onsdag ger de sig iväg, och det var en så lång väg att de kom fram först följande dag. Så det betyder alltså att de var tre dygn enligt vår tideräkning att se, som vilket sen Cornelius kallar för 4 dagar sedan enligt den tidens sätt att beskriva det. Nåja, men den saken får vi då att spara, och hur de möts och hur Petrus predikar och vad som händer där hos Cornelius när det stora verkligen sker. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, så som det var i begynnelsen, nu är och ska vara, från evighet till evighet. Amen.